Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag brukar försvara mig själv när folk säger, men jobbar du bara med fötter? Jag bara, ja. Foten består av 26 ben, 33 leder, 108 ligament och ett 40-tal muskler. Så ja, jag jobbar bara med fötterna. Det är ganska mycket som ska funka.
Kårmuskler känner de flesta till. Vi måste ha en stark kår och bål för att bära upp kroppen. Fotkår, det var ett nytt begrepp för mig. Ända tills jag träffade Anna Lundberg. Fysioterapeuten och fotspecialisten som dagligen jobbar med fötter. Hon har skrivit böckerna Starka fötter och fotboken.se om fötter. I det här avsnittet grottar vi riktigt ner oss i fötter och i synnerhet problemen med dem. Själv har jag brottats med hälsporr ett tag och det Anna inte vet om hälsporr är inte värt att veta. När ni har lyssnat på det här avsnittet vet även ni. Det här är Sveriges Springer-podden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkommen Anna Lundberg till Sveriges Springer-podden.
Tackar, tackar.
Vad roligt
att du bjöd in mig. Det är jätteroligt.
Ja, jag är nämligen väldigt nyfiken på dig och vad du har att berätta.
Ja, vad vill du jag ska börja? Ja, vad vill du ha för fråga?
Jag vet inte vad vi ska börja, men det här kommer ju bli ett avsnitt som kommer handla om fötter, såklart. Mm. Och att jag är så nyfiken, det är man ju generellt på fötter kanske, men jag är ju intresserad därför att jag har ju gått och dragits med min hälsporrproblematik här i 1,5 år. Så att det kommer vi snöa in mycket på, eller hur?
Absolut, det kan jag snöa in mycket, mycket, mycket på.
Och jag är ju inte den enda som dras med de problemen.
Nej, det är det inte. Alltså, det är väl, skulle jag väl säga är det vanligaste problemet jag möter hos idrott eller även vanliga motionärer, så är det hälsporr. Men sen ska man ju också veta att hälsporr, det är liksom, det är lite så här, det är en slaskdiagnos säger vi på vårt språk. Det vill säga smärta från hälen blir lätt i varmansbund hälsporr. Då ska man veta att om du gör en röntgen på kvinnor i min ålder plus 22 så hittar du en röntgenologisk sporre på hälen utan att det för den skull ger besvär. Så dels det, och sen så är det många andra strukturer som sitter i närheten av fästet för plantarfascian, som är den struktur, den sena som blir överbelastad.
Gud vad spännande, det här kommer vi grotta ordentligt i. Men vi väntar med det.
Du vet inte vad du säger.
Alltså, vi väntar med det lite grann. För först vill jag höra om dig och om ditt fotintresse. Hur kommer det sig egentligen?
Ja, men det kommer sig. Jag brukar säga att det började med min egen, när jag sprang och fick en hälsena som blev jättesur och gick och dras med. Och sen när jag läste till sjukgymnast så började jag jobba på löplabbet hemma i Umeå. Och blev fascinerad över hur foten fungerar i relation till kroppen. Och att också lite förtvivlade att vad lite vi ägnar åt våra fötter. Trots allt, om vi lever till vi blir 80-90, då har vi gått 4-5 varv runt jorden.
Mm.
Och till män brukar jag då säga att ja, men du där med bilen då, du gör ju 1000 mil service. Ja visst, kolla däckslitage, ja självklart. Och du förstår att om däcken är felslitna så kan det påverka karossen, och likadant är det med fötter. att det påverkar hela kroppen. Men foten för de flesta är ju någonting som bara följer med i kroppen. Trots att vad vi än gör, gymmar, springer i det här fallet, så är det ju starten är i foten.
Mm. Och den tar vi inte hand om på det sätt som vi borde kanske?
Nej, inte förrän du får, inte förrän du får ont. Då börjar man börjar med gud, foten. Och man märker också hur det påverkar på det sättet att har du ont i en hand, har du ont i en axel, så kan det fortfarande vara du. Du kan ta det någonstans, du kan föra det någonstans. Men har du ont, väldigt mycket ont i foten, så blir du väldigt begränsad. Och jag har ju patienter som har gått länge där hela deras vardag till och med kretsar kring om de kan gå dit eller inte dit, eller måste ta bussen eller inte dit, eller liksom få begränsade sociala sammanhang. Så det är ju förlängningen av det, om man ignorerar sina fötter.
Så där väcktes intresset för dig, och sen så har det bara utvecklats med en djupare och djupare specialisering.
Ja, precis. Och jag flyttade till Stockholm 94 och ganska snart lärde jag känna en ortopedläkare som jobbar nu på Sofiahemmet. Och så jag började då få patienter som opererade. Det var ju väldigt nytt för mig. Och då blev det väldigt många av de här stora operationerna och i fötter där man lagar senor, flyttar benbitar och så vidare. Och det blev så mycket och så roligt och intressant. För det jag tycker om är att jag som sjukgymnast och som med foten. Jag brukar försvara mig själv när folk säger, men jobbar du bara med fötter? Jag bara, ja. Foten består av 26 ben, 33 leder, 108 ligament och ett 40-tal muskler. Så ja, jag jobbar bara med fötterna. Det är ganska mycket som ska funka. Den ska liksom ha stående, den ska ta emot kraft, den ska ge ifrån kraft och hålla ganska länge. Och den är en ganska liten del på vår kropp.
Och bär rätt mycket tyngd och vikt.
Och bär mycket tyngd oftast nu. Ja, absolut är det så. Det är ju så.
Och så många delar som kan gå sönder, tänker jag om.
Ja, men det är ju också det. Många delar kan gå sönder. Och det är också så att det är en genialisk konstruktion i att det är ju inte, det är många små leder som var och en för sig där i mellanfoten bland annat inte rör sig så mycket, men tillsammans rör de sig och skapar en funktion. Men blir det någon av de leder som inte rör sig, så blir det följdverkan som en dominoeffekt. Så att det är ju väldigt intelligent system egentligen som vi har i våra fötter, om man nu ska frossa ner sig i dem då.
Mm. Det ska vi.
Ja, underbart.
Det här med hälsporre, vi kanske ska landa i det nu då här.
Mm.
Det är väl en av de absolut vanligaste åkommorna.
Ja, det skulle jag säga.
Ska vi ta det från början? Vad är det för något?
Hälsporre. Det är det klassiska, det akuta man känner, det är en smärta i hälen. Och till en början många gånger, som du kanske då vet om du som har haft det, första stegen på morgonen känns yberjävliga. Och varför det gör mest ont på morgonen kommer så av att hur vi än vilar och hur vi än sover, så hamnar foten neråt. Det vill säga varje morgon vi vaknar så är vi lite stelare i våra baksida lår och baksida vader. Vilket gör att plantarfascian är en struktur som jag brukar kalla för fotvalvets eller fotens ängel. Den utgår från hälbenet som är solfjäder fram över tålederna. Och fungerar om du tänker att en som en pilbågssträng.
Mm.
Den spänns upp och när du skjuter ifrån i steget så får den rekyl. Så dess uppgift är att avlasta underbensmuskulatur, fotmuskulaturen. Men den kan ju inte göra det själv. Och många gånger så ser jag att personer som springer eller som tränar mycket är väldigt stark i sina stora muskler, i vader och så vidare, men inte i fotens kormuskulatur.
Mm.
Och det är ganska allmänt känt att det med core och bålstabilitet, det förstår de allra flesta, att man kan inte bara träna sit-ups, nästan ingen som gör det längre, utan det är de här inre musklerna. Och i foten så har vi 11 grupper muskler i 4 lager. De är ju inte där för att de bara ska vara där, utan de är där för att avlasta och samarbeta.
Nej, jag tänkte bara komma tillbaka till du började med att säga, de som har haft hälsporre vet att man kan få djävulusiskt ont på morgonen. Varför var det just på morgonen?
Om du tänker hälbenet, så på undersidan där så fäster plantarfascian in. Och på andra sidan av det så fäster ju hälsenan. Och när vi är fram till vi är 40 cirka, så går de här fibrerna ihop. Sen brukar de allra flesta efter 40 att trampa sönder det. Men det är i alla fall en mekanik, så att om vaden drar hälbenet uppåt, då drar det ju även i den strukturen, i fästet för plantarfascian, som kanske är svullnad, det kanske har en par små bristningar, blödningar. Och då blir det ett ökat drag. Och det brukar vara det som är smärtsamma. Så att får man då hälen, eller vadmuskeln och baksidan, att bli lite rörligare, så på så sätt får du en avlastning då i plantarfascian eller hälsporren.
Innebär det att man kan hitta en ställning eller få hjälp med något redskap som gör att man kan sova på natten med foten i ett läge som gör att man inte får ont på morgonen?
Ja, och där fanns det ju länge något som heter, som mina kollegor kallar för fascistsockan.
Ja.
Men det är plantarfascistsocka. Den ser ut som en stödstrumpa med en förlängning som du liksom helt enkelt, och med kardborrband, så att du låser foten i 90 grader. Problemet tycker jag med den mjuka, det är att det blir också att tålederna hamnar i ytterläget uppåt. Och många tål inte det, så att jag skulle göra en variant, jag brukar göra en variant och stoppa in någonting hårt så att det blir bara som ett vinkeljärn, för då fotleden är tåligare än vad tålederna är att ligga i ett ytterläge. Så det är absolut, det kan fungera.
Varför får man hälsporre?
Varför man får hälsporre är, som sjukgymnast tittar man på yttre och inre faktorer. Och yttre faktorer kan ju vara att till exempel att du har ökat din träningsmängd, du har ökat träningsmängd, dels mängd, hastighet, ensidig träning på ensidiga underlag. Och dessutom så, vad man inte får glömma i det här spektrat, är ju att vi har ju också, vi springer ju inte hela dagarna, utan vi har ju jobb, och många människor har ett sittande jobb och sitter för mycket, vilket gör att man blir just stel på baksidan av lår, baksidan vaden, och svag i höften. Som också gör att vi blir predisponerade för att få plantarfascit, för det är där vi pratade om i början där med morgonsmärtan och så vidare. Och också igen att man är förhållandevis stark i de stora muskler som är moviators, de som för oss framåt, och svag i core-muskulaturen, det vill säga de muskler i foten som bara börjar starta i foten. Och det innebär då att de här musklerna i foten ska ju samarbeta med vår plantarfascia. Alltså. Men det blir en obalans däremellan, att plantarfascian får ta hela jobbet, för att den små muskulaturen, höll jag på att säga, kommunalarbetare, men det var kom bara sådär. Ja. Men de är inte aktiva. För du klarar det precis som du kan klara med, du kan ju klara det utan kormuskulatur i ryggen. Det är många som gör det. För du kan ta det fram, du kan gå, du kan föra, du kan stå. Men när foten behöver en stor belastning, så är det annorlunda. Dessutom så ser man, om vi återgår till det här med vardag och vardagsskor också, det är ju att vi människor sedan industrialismen har blivit intryckta i skor som ser likadana ut. Och de ser inte ens ut som en fot. De är väldigt avsmalnande i framfoten. Det gör att bland annat att det viktigaste för fotvalvet och för plantarfascian, det är att få stödet av stortån.
Mm-hmm.
Men om du trycker in här tån in mot varandra, då skapar du en mindre yta att belasta. Du får en forminstabilitet i foten. Så att om man i vardagen då kombinerar att ha skor som har generöst, ja, ungefär som barefoot skor, så möjliggör det till att återskapa vår naturliga fot. Det vill säga vi ska ha mellanrum mellan var och en av tårna. Vi ska kunna använda tårna egentligen och fötterna som en hand. Om man ser personer som har exempelvis fötts utan armar, så förstår man ju vilken potential det finns i foten att jobba med. Men det, ja.
Mm. Jag fick höra på tal om det där att flip-flops bland det värsta du kan ha.
Mm.
För att jag vet inte exakt varför. Men,
det är samma grej, tänker du. Flip-flop, det är precis det. Det förstärker i och med att det nyper ihop.
Ja.
Så att det tar bort stödet från stortån. Du måste ju nypa för att hålla fast. Och en fot som mår bra vill se ut sådär. Så det finns ju flip-flop-liknande skor nu som har en separat, men som har en hälrem.
Mm.
Och det innebär att då kan du ha bredden i foten utan att behöva nypa ihop.
Så att gå med en toffla istället för en flip-flop, det skulle göra hela skillnaden, så att säga. Det är inte att den är hård i sulan eller sånt.
Det är
sånt,
hård i sulan också, men den gynnar inte naturlig fotrörelse, eller det stimulerar inte de muskler i fötterna som ska skydda de här kårmusklerna. Återigen, en stor hålfotsmuskel är ju bland annat den muskel som gör att vi kan föra stortån separat ut från de små tårna.
Mm. Man tänker sig att hälsporret torde vara väldigt utbrett bland en dryg miljard asiater som går runt i flipflops året om.
Man kan tycka det, men ja, absolut. Men jag är ju då lite skadad, så att när jag var i Thailand så bland annat,
ja,
så är jag ju den som tar foton på fötter och jag tittar hur folk går. För jag blev intresserad över hur, och de verkar vara så pass starka i sina fötter. De har ett helt annat rörelsemönster. När de sätter i sina hälar så nästan spänner de upp tårna upp. Det vill säga att de förspänner den här plantarfascian och bygger in kraft som en recoil när de ska skjuta ifrån.
Aha.
Så att det ser jättelustigt ut för de överdrivet spretar upp. Och då tänker jag att det borde vara så för att kunna utnyttja den kraften. Och sen är det ju så också att vi lever ju i ett samhälle, ett klimat där vi inte kan gå barfota. Det här är personer som sedan barnsben har gått barfota. Det vill säga att deras fötter har en helt annan utgångsläge. Jag minns ju bland annat när jag pratade med Morgan Tollefsen där, när de var nere i Afrika. Och han frustrerat när de tränade, så kom de här 5-åringarna springande bredvid dem. Och frågade, springer du ofta? Nej. Men jag springer fram och tillbaka till hem 4 gånger, 1 mil. Och så då,
ja.
Men de springer inte, de tränar ju inte.
Nej.
Men vad jag menar med det är att du får ju en successivt anpassning och uppbyggnad av fötterna som gör en annan tålighet. Det blir ju som en slags, jag brukar tänka mig som en fotinvestering i fötterna som gör att du kan slarva mer, för du har ganska mycket. Och det gör ju att jag har också varit i Afrika och deras fötter, de ser ju väldigt platta ut. Och många gånger så är det en liten illusion för att de är så muskulösa sina fötter.
Mm-hmm.
Så att de ser lite plattare ut. Det var min icke-vetenskap men dock analys på stranden.
Ja.
På Zanzibar.
När det gäller hälsporren så stämde ju den där bilden med ökad träning på ensidigt underlag väldigt väl in på mig när jag drabbades för ett och ett halvt år sedan. Jag skulle börja träna mot maran och la in långpass på asfalt i ett allt för snabbt stegrande tempo, skulle jag tro. Och som lite som en blixt från klar himmel så sa min häl ifrån och sa, nu gjorde det jätteont den här morgonen. Och jag var alldeles överraskad, var kom det därifrån? Vilade några dagar och körde på igen och sen så var det någonstans kört. När man är i det skedet, vad kan man göra och vad ska man göra då?
När du väl har hänt, så att säga. Ja, då får man ju tänka på, då delar jag ju in det akuta och inte förebyggande. Så vi pratar om det akuta, det är tväront, det är en spik i hälen. Då får man ju dels analysera omkring, se att miljön även i baren, det vill säga att man har till exempel små tofflor vid sängen så att du inte kliver ner på den bara foten, och som jag sa innan också att man innan, om man har tid och möjlighet, stretchar eller utför övningar som främjar rörligheten i vader bland annat. Och generellt vill man ju då, när det är som mest ont, som en krycka ha skor som hellre har lite klack i relation till framfoten som är stabil. För då får du ett slack i vad och hälsena och då blir draget lite mindre just akut. Och dessutom så förflyttas ju tyngden från hälen till mer mot framfoten, va? Så att du får lite grann vila.
Just det.
Många tycker det är väldigt skönt om man har ett jobb då, där man står, att också stå på en mjuk kudde, kanske lite upphöjt. Det finns ju massor av sådana här yogamattor exempelvis. Sen så brukar det vara väldigt effektivt, tycker jag. Jag brukar faktiskt, precis som med fettkuddeproblematik, så brukar jag tejpa in fettkudden på ett speciellt sätt, så att jag använder så här vanlig sporttejp.
Berätta vad en fettkudde är.
Ja, det är stötdämparen i hälen.
För jag tror att vi måste också klargöra vad det är med den här plantarfascian som händer egentligen, för det är inte en inflammation.
Nej, det är ju inte det. Det tar man ju förut. Att det var en plantarfascit, men det är en. Jag brukar tänka mig så här, det var någon som gjorde en jättebra liknelse, att när plantarfascian mår bra så är det som en telefonsladd. Alltså den är hopdragen, den har en elasticitet och en viskositet. När du har överbelastat den så ser den ut så här. Det kan du inte se.
Nej, jag kan se det. Men ja, då har du dragit ut en sladd här.
Ja. Precis, jag har tappat elasticiteten, och det kan ju komma sig av att en överbelastning, att det blir små bristningar i själva fästet som kan ge svullnader bland annat, som i sin tur kan leda till en utveckling av hälsporre som kan vara symptomgivande, där läker, det blir förbeningar i läkningsfrus. Jag ser det som ja, det blir nästan, jag ser framför mig, eller jag brukar förklara på att säga, det är lite som en tygbit som har förlorat eller dragits ut. Och det är liksom lite små fibrer i det tyget som inte riktigt är i fästet.
Ja. Ska det växa ihop igen, eller ska plantarfascian få tillbaka sin elasticitet?
Ja. Senare, det är ju där, och nu pratar vi här i början om avlastning, tejpning och skor och så vidare, men senstrukturen mår ju bra av belastning. Det är så den utvecklas. Det är så den blir stark. Och för att den här, om vi säger då fästet, inte ska, kroppen är ju inte någon finlirare, utan den, okej, här har vi en skada, vi lagar det bara liksom. Och då blir det R. Och en R-bildning i en struktur som ska vara elastisk, det blir ju inte så bra. Det blir ju stumt. Så därför är också en del i det här att strukturen, plantarfascian, senan under hårfoten, att den ska få ett drag i sig. Det vill säga, enkelt sett, att cellerna ska veta att okej, det är åt det här hållet vi bygger, för det är det här åt det här hållet vi ska belasta. Så mycket när det är akut är ju att lite grann samma tankegångar som med excentrisk vadmuskelträning till exempel, att du ska skapa tension och man ska, du får kännas lite ont.
Mm.
Inte i det akuta sådant. Och det akuta, då är det ju det som du beskrev, du kan inte ens sätta ner för.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det kanske är varmt, det kanske är svullet, men när det har gått ett tag och det är liksom där riktigt elaka har lagt sig, så kan man börja belasta och spega om. För många av de som jag ser, som man säger, ska inte säga det till dig, men som är kronisk hälsporr, de som går med det hela tiden, det grundar sig många gånger i rörelserädsla inte långt. Att man har så slutat och då blir det stelare och stelare, och så fort du ska gå så blir det mer ont och mer ont och mer ont, så blir det en ond spiral. På dem då, som personer, om man känner att det är en rätt person jag har framför mig, så brukar jag faktiskt säga att gå 3 veckor, så kommer du över det. För då får du också en ny läkningsprocess också. Det är ju lite grann så, kroppen är ju lite slöd, den går in där och det blir svullnad och det ska läka och inflammation. Och sen så efter 3 månader så säger man att det är kroniskt. Och det är lite grann för att retirerar den vita blodkroppen och tycker att ja, det är det jag gör. Så genom att belasta lite till, och det är lite grann det som stötvågsbehandlingen gör då, som många gör, det är att skapa en ny läkningsprocess egentligen.
Och vad ska man då göra för riktad träning för att bli av med sin hälsbara problematik?
Mm. Varje plantarfascit är ju individuell. Så från min sida så är det ju så att jag träffar jag dig, så behandlar jag ju inte dig som jag behandlar Isa till exempel. Jag måste ju titta på det. Okej, vad har du dina styrkor? Vad har dina svagheter? Och i stort, om man ser på en plantarfascit eller hälsporr, en hallux valgus pronation, så har man, de allra flesta människor, lite för svag höftmuskulatur. Och en test som jag gör, och som också är en bra träningsmetod, som jag snodde från Asien igen, det är att kunna sitta på huk.
Mm.
Det är det naturligaste vi gör. Tänker du på i Asien, så ser du gamla damer sitta där utan, och där vet man att de har inga artros i knän och höftet bland annat. För kan du sitta på huk, då har du och tar dig upp, då bygger du dels styrka i höften men också rörligheten. För om du inte har rörligheten i fotleden, då sätter du eller då tappar du tyngdpunkten och ramlar bakåt, eller du släpper hälarna, eller att man börjar vrida ut fötterna.
Men vi provar på mig då.
Du har skor på dig, du.
Jag har skor på mig.
Nej, det får du inte göra. Nu ser du ut som Charlie Chaplin.
Ja.
Nej, du kompenserar där nu spontant. Nu har du skor på dig, men vad du kompenserar nu är att du vrider fötterna ut för att komma förbi, så du ska ha fötterna ungefär. Ja, där är jag.
Det här kan gå, men då måste jag fuska med händerna och hålla i bordet här.
Så målet är att du ska kunna göra så och ha armarna bakom ryggen.
Bakom ryggen?
Mm.
Ja.
För då har du tillräckligt med rörlighet att kunna ha sätet, att du kan föra ihop dig. Om jag ser på mig här då.
Ja. Klarar du det här? Ja, titta. Du sitter inte ens lite på tå här, eller?
Nej. Nej, jag sitter inte ens på tå.
Men hur har du är du så naturligt eller har du tränat upp det där över tid?
Ja, som sagt, jag är gymnast i botten. Och det innebär ju att jag är rörlig. Men sen så, den här Asienresan jag refererade till, den var ju när jag var 22. Och jag blev så fascinerad när jag såg de här magra tanterna. Så där ska jag också kunna göra.
Jag kommer ihåg det första gången jag var i Kina. Mm. Då satt ju äldre män och äldre kvinnor upp, gärna på en stolpe någonstans.
Sådär,
ja.
Mm. Och det är det naturliga, så vi har ett sätt att sitta som egentligen är vilsamt. Men inte för oss stela individer i vårt moderna samhälle. Så där, och att hitta den, nu gjorde du det med två fötter.
Ja.
Sen kan man som styrkeövning för att hitta det göra det med en sån här pistol squat, är det så den heter, va? Och kunna göra 10 stycken med höft, knä och fotled linjerade. Det sägs att det inte wobblar åt något håll utan med god teknik. Det är inte många som klarar det.
Nej.
Och om man då ska i den rörelsen eller andra rörelsen fokusera på fötterna, hur ska foten då vara när vi gör en squat eller en knäböj, benböj och så vidare, så tror våra fötter fortfarande att vi är apor. Och jag menar med det att vi greppar.
Ja, just det.
Och om man tappar balansen eller är du stressad, så greppar vi. Och därför så blir jag får ju lite att nackåren reser sig när man slentrianmässigt ger ut övning knöla handduk. För då förstärker du den här kniprörelsen som du redan har i foten.
Jaha, gillar inte du den övningen alltså?
Nej, inte i den slentrianmässiga utförandet.
Nej.
Tyvärr.
Just som sjukgymnastik för hälsporre menar du? Eller
ja,
i största allmänhet?
Ja, för hälsporre också. Men för att stärka fotvalv också. För det är väl det. Jag vill ju stärka fotvalvet.
Mm.
Om man tittar på skillnaden, varför kan vi människor ha kraft i gång och löpning men inte en gorilla? Då tittar man på det rent anatomiskt. Så bland annat så gorillans fot, den har vad man kallar för midfoot break. Den nästan blir som ett V. Den får ingen stunds i sig.
Mm.
Det kommer så att de inte har som vi har. Vi har en bennabb eller utsprång på hälbenet som gör att vi inte kan plana ut våra fötter hur mycket som helst. Så det är bromsar. Plus då att de här små musklerna i foten har vi ganska gemensamt med gorillan. Utom en muskel som kroppen har ordnat sig, den utgår ungefär där plantarfascien är och fäster in i de långa tåböjarna. Och syftet med det är att istället för att tåböjarna i kraften i steget ska greppa en trädstam, så ska tårna liksom gå rakt ner mot hälen, alltså i fotens längdsriktning, så du utnyttjar den tensionsförhållande, den svikten. Och har man inte, som sagt, styrkan i den muskel som heter quadratus plantae, PS, så kan man se på många människor att man ser att lilltån och ringtån eller fjärdetån nästan ligger under foten som helhet. För att som ett tecken, då, ett fusktecken för mig, då vet jag att sannolikt har de ganska dålig fotkår och har större risk för att utveckla plantarfascit.
Jag har ju fått ett träningsschema.
Mm.
Jag har gjort stötvågsbehandling.
Mm.
Och jag har fuskat lite grann med mitt tränande, minst sagt. Om jag nu ändå...
På vilket sätt?
Nej, jag har inte gjort övningarna i den omfattning jag ska om.
Mm.
Om det är någon övning du skulle vilja tipsa mig om som jag inte får missa att göra, vilken är det då?
Så just den jag beskrev är ju en liten favo.
Mm.
Dessutom, för att stärka fot, att kunna föra stortån ut från småtårna.
Det är en bra övning.
Ja, för vad du gör då aktiverar du en muskel här i hålfoten. som har med hårfoten att göra och som skyddar då plantarfascian. Och plus att då får du den här bredden i framfoten. Så min fot ser ju lite ut som en anka.
Och det... Ja, du har tagit av dig skor och strumpor och demonstrerat för mig här på mattan. Så jag ser ju...
Du ser ju.
Ja, det är fantastisk rörlighet. Ja.
Och det du ser här också att min stortå linjerar med min insida av hälen. Mm. Så där skapar jag en stabilitet bara i formen.
Så flytta tårna i sidled lite grann utan att flytta hela foten, utan bara tårna i sig får röra sig.
Exakt, för de musklerna jag far efter är... De börjar ju starta i foten, så egentligen behöver du inte ha med underbenet. Men i och med att vi inte är vana att använda fotens muskler lokalt, så blir det att man använder stora vadmuskler. Man lyfter hälen när man vrider, eller många börjar fladdra med fingrarna i och med att det är samma del som jobbar. Så att det är ju ganska frustrerande. Det här är ju muskler som är core. Det vill säga, det är långsamma, det är uthålliga och det är sånt som som ska kunna jobba länge.
Mm.
Så man måste tänka att de här övningarna lite grann blir som det roliga tandtråden. Liksom. Det är ticsövningar.
Ja. Ja, det är just i samband med tandborstning för övrigt som jag har mina rutiner kring tåhävningar. Alternativt rulla boll under foten.
Det är precis. Jobba lite med fascia.
Massage liksom.
Massage. Och sen så skulle jag göra just de här huksittande för rörligheten.
Mm. Jättespännande för mig att höra. Förhoppningsvis för många andra också. Och inte minst tycker jag att det hänger ihop med knän, höfter, bål och kårstyrka. Och det känner jag ju även när jag sprang att jag är ju för svag där. Och att det ofta relateras till bålen. Så att träna den kan vara bra för mina fötter.
Absolut.
Nu har jag, som jag sa, dragits med det här i över 1,5 år. Mm. Jag vet många människor med liknande problematik som liksom inte blir av med sin hälsporre. Mm. Det stör inte mig i vardagen. Jag springer ju 5 kilometer utan att det är något problem.
Yes.
Men jag känner av den där varje dag. Mm. Och jag vågar inte springa en mil för jag är rädd att nu kommer jag överbelasta. Hur ska jag, och kan jag överhuvudtaget, komma tillbaka och bli helt bekymmersfri? Eller ska jag leva med det här?
Du ska inte alls behöva leva med det som ett problem. Min erfarenhet är ju att har man haft det en gång så ligger det lite grann och lurar. Det vill säga att du har... Med den överbelastningen så har du tagit ut från ditt konto lite grann. Och i den bemärkelsen att du kanske inte kan slarva på samma sätt. Du måste vara stark i bålen, du måste ha rörligheten i fotleden, du måste vara stark i höfterna. Och det har ju också att göra med för att skydda fot och stärka de här små musklerna. För att på så sätt överkompensera, eller vad jag ska säga. Det är också en liten form av rörelserädsla. Så att om man nu ska börja belasta, som jag brukar ge till, nu är du säkert på en mycket högre nivå i löpningen än vad många av mina kunder är, men jag brukar prata om 5-5-metoden som innebär att bara för att man ska få en strukturerad progredering av löpningen så börjar man med att under 3 pass varierar löpning och gång, det vill säga 5-5. Så känner man att det här fungerar bra, så gör man det ändå alla 3. Och sen nästa triad så har du snott lite tid från gången till löpningen tills dess att du är uppe i. Och smärta i sig är inte farligt. Man kan tänka sig att om du springer och du känner att jag får ont, så och för att veta om det är en lagom belastning som gynnar läkningen, så kan en regel vara att det får inte, om du har en 10-gradig skala så ska inte den här ökade smärtan eller obehag eller symptomet komma upp till mer än 3-4-5.
Mm. Jag får känna av den, men jag ska inte besväras av den.
Nej, men exakt. Och det ska den ökade smärta som du känner efter ditt träningspass bör klinga av till dagen därefter.
Det låter ju hoppfullt för mig då, för då känner jag någonstans att jag kan ju, som sagt, jag har provat det här med gå och springa, kört 2,5 kilometer, gått 500 meter, sprungit 2,5 kilometer igen och så vidare.
Jättebra.
Det funkar ganska bra. Hur viktigt är det, nu sen ett halvår tillbaka när jag börjat jogga igen lite grann, så har jag nästan till 100% sprungit på grus eller stigar och försökt hålla mig helt borta från asfalt. Har det någon betydelse?
Ja, alltså jag tycker det, absolut. Men alla är inte gjorda att springa på asfalt. Alla, men vi, våra fötter och vi människor är ju gjorda att springa eller att röra oss på varierande underlag. Så för fotens räkning så får du ju inte samma... Om du ändå ska ut och springa så blir det ändå inte det samma nötande ensidiga. Utan det blir lite variation. Så jag tycker det är bra ur min synvinkel. Och dessutom om du börjar springa skog och mark så får du också en parameter med att kunna gå från sida till sida, träna balans, struktur och sådär. Och du skulle kunna träna för att också få tag i fotmuskulaturen på ett lite roligt sätt. Det är att gå på lina.
Mm-hmm.
Och gå på sådana här lina. Det finns sådana här som det ser ut som breda spännband.
Ja. Ja.
Att gå på den och bara jobba och känna, för då får du hela kedjan. Och i den, när man gör det, det är ju braskande att inte börja tro att man är apa. Inte nypa tårna, utan försöka ha den här. Och då blir det någonting lattjo. För att foten är ju en sensor. Det är en informatör till övriga kroppen och hjärnan. Var vi befinner oss i rummet och vad vi möter för underlag och hur mycket kraft vi möter det underlaget med.
Mm.
Så att det finns enormt mycket celler som tar vibration och du känner hur huden dras och ligamenten dras på ett visst sätt. Och då vet hjärnan att okej, nu är foten i den här vinkeln, nu måste jag se till att göra det. Men och det där är, om vi pratar nu om barfota skor lite grann, går in på det. Så det de traditionella skorna gör är, om man ser ut ett fotperspektiv, att de gör ju fötterna blinda. Genom att de är styva, det är stötdämpning, det trycker ihop fram foten. Så på så sätt blir ju foten som är gjord för att vara en sensor väldigt blind och kan skapa svagheter i förlängningen.
Det låter som att du förordar barfota löpning.
Ja, både och skulle jag vilja säga. För att när det började med Born to Run 2012 så blev det en hype där alla springer barfota.
Mm.
Och märkligt nog så är det som att människor tror att foten är den enda kroppsdel som man inte behöver träna specifikt, utan den är bara att springa på. Så jag fick ju jättemycket människor som kom till mig. Och det, en av den anledningen var också det att det blev någon slags missförstånd att man skulle springa på tå. Till en början. Vilket gjorde att jag fick stressfrakturer i framfoten och mellanfoten. Och musklerna som, när du springer på tå så kräver det jättemycket av de små musklerna kring fotleden. Att det är mycket inflammationer kring den. Så det blev någon slags... Jag kunde se 90 kilos karar i Five Fingers. Så jag bara tänkte, här får du mitt visitkort.
Ja.
Det blir för mycket och för ofta för länge. Det blir som en hype. Men nu upplever jag, tack vare den du ändå, så har pendeln slagit i mitten någonstans. Så man börjar prata mer om träning och fotens funktion. Och också fokusera på en annan slags teknik i att springa just med minimalistiska skor. Och det är att ha det här kortare löpsteget, att på så sätt tänka sig att benen alltid rör sig rakt under bålen. Och varför vill vi det? Jo, det är för att då kan både höft, knä och fotled vara stötdämpare. Det blir som en dragspel, eller vad ska jag säga. Till skillnad om du har ett långt steg och du sätter i rakt knä, då är det ju stumt. Så liksom att, och landar då inte på framfoten utan kanske mer på mitt utsida av foten.
Jag kommer ihåg när vi spelade in programmet Sverige springer här under hösten, så är Anders Halka med och tränar Emil och Anna Jönsson Hag här. Och jag fastnade för det. Han sa till Emil på hans raka fråga, vad ska jag sätta, vad är fotisättningen? Ja, men tänk framkant häl, sa han.
Precis.
Och det Det kunde jag ta till mig och visualisera kring. Så. Framkantel, ja, men det var ett bra tips, det är tycker jag.
Ja, och framkantel. Och jag kan, dels framkantel och sen så, jag brukar väl till och med dra det till att framkantel, men lite mer på utsidan. För när du sätter i foten, ja, för sig framkantel, nej, det kanske är mitt på, jag ångrar mig. Nej, jag håller med honom.
Okej då. Men det är i alla fall inte five fingers framfotsisättning längre.
Nej. Och för
kan du nu med så här lite, några års perspektiv till den eran säga att nej, de var ute och cyklade, de som förespråkade det här?
Ja, det var de. Det var liksom då den diskussionen jag hade med mycket av kunderna, det är ju naturligt, ja visst, för någon som bor i Afrika som har sprungit barfota, som har rört sig hela, men inte för oss som har under 200 år gått på hårda underlag, vi har gått i skor, våra fötter är inte vana. Det är ju inte, det var också naturligt att inte duscha för 200 år sedan, men det tycker man ju är trevligt nu för tiden. Så att det blev som, ja, men som med allting annat, pendeln slår och det, de var liksom, jag blev relativt galen på det, på många, för jag fick ganska mycket besvär och hade många diskussioner med, för återigen då gick de ju också, förutom fel teknik så gick, var den här progrederingen var ju, alltså det är ju 200 år vi måste kompensera för. Så på du fråga om jag förordar barfotaskor, ja, in the long run. Men då ska vi också implementera det i vardagsskor. Och då har vi ju en estetisk problematik. Att vi tycker ju inte de här skorna som har en rund eller rak tåfront. Det associerar vi med barnskor. Eller, det är inte snyggt. Liksom. Folk vill inte ha det. Liksom det eller liksom det ser ut som någon proggare. Ja, du vet sådär. Så där har ju industrialismen gjort att vi har en slags syn på hur en sko ska se ut för att vara snygg. Och sen säger ju inte jag att man måste hela tiden gå i bra skor, men om man nu vill springa till exempel, så kan det ju vara ganska smart att i sin vardag ha så gynnsamma förhållanden för foten i vardagen som du trots allt går och står, att du går på ett bra sätt och använder foten på ett bra sätt i gången, som du gör tidsmässigt mycket, mycket mer, för då blir det ju en investering till att du ska kunna springa.
Anna, det här var ett superspännande samtal för mig.
Vad roligt. Vad jätteroligt att få komma hit.
Jag tror att det är flera som har uppskattat att höra och lära sig om fötter.
Vad roligt.
Häftigt. Kommer jag bli av med det här nu om jag skärper mig?
Ja, du måste skärpa dig. Men det är också så. De kunder, löpare jag får som har skador ofta, precis som jag, precis som du, det är så här som min man säger, ja, men jag har sprungit sedan jag var 6, ja, men nu är du 52 och du har inte sprungit på 30 år, du har förlorat lite muskler, du har liksom, det är ju också så att elasticiteten, det är ju inte bara att vi blir rynkiga kring ögonen, utan det är ju även att vi själva mjukdelarna har en annan elasticitet och en annan, inte lika anpassad, det är lite stramare, lite tajtare. Det är därför du till exempel utvecklar gubbvad, som även kan vara.
Men kontentan är, du blir äldre, du blir stelare, du blir, måste vara försiktigare.
Ja, och vi kvinnor, vi föder barn, foten åldras, kommer klimakteriet åldras ännu mer.
Ja, det är mycket att hålla
och vi
på.
Tränger in våra fötter i ganska ännu värre skor än män.
Men det finns hopp.
Ja, gud, ja. Tålamod och det går. Det går att träna fötterna, det är tålamod, men det går.
Underbart. Tack så hemskt mycket för att du gästade Sverige Springer-podden. Anna Lundberg, en glädje att ha dig här.
Tack snälla.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.